Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av Träningspodden. Det är januari månads sista avsnitt. Vi är mitt i vintersportarperioden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Loffsan. Min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs, som förbereder sig både fysiskt och mentalt för ankommande OS. Men vi börjar med vår egen träning innan vi ska börja prata om alla andras träning inför OS. Och också i veckans avsnitt av Träningspodden så har vi lite filmtema. Det blir roligt! Ja, vi har både det ena och det andra att bjuda på. Och ja, det känns som att det alltid är en lite så här darrigt i början av träningspodden. Vad kommer Jessica vara på för humör när vi ska podda den här veckan? Och den här veckan så är hon nere i källan, tyvärr. Förlåt, jag pratar med själv i tredje person, vad töntigt. Men jag är lite deppig, det är jag faktiskt, Lovisa, för att jag hade ju då precis kommit igång, börjat spela basket efter min knäoperation. 2 veckor fick jag, och det var inte ens 2 riktigt sköna veckor, för att jag hade ju ont större delen av de här veckorna på ett annat ställe då, nämligen rumpan. Och nu har det blivit ännu värre. Jag spelade match i lördags, kände redan på uppvärmningen, pang sa det, där drog jag någonting. Men ändå så var det som att hjärnan bara, nej, det är nog den här skadan jag har haft här i rumpan. Så att jag bara stretchar, Dummaste man kan göra när man har fått en muskelbristning som jag hade fått. Och sen spelar jag matchen också. Jag fortsätter alltså spela matchen, fast jag knappt kan springa. Alltså jag sprang 50% av min kapacitet. Patrik var där och tittade, han frågade efteråt så här, hade du träben på dig idag? Alltså jag kunde inte få med ena benet. Men uppenbarligen tyckte min tränare att jag hade något att bidra med, för att jag fick ju spela. Jag spelade ganska mycket ändå, och det gjorde så fruktansvärt ont. Varenda steg gjorde ont. Någon gång var det så här, en tjej som var fri långt fram och jag skulle slå en lång passning, men jag visste hur ont det skulle göra när jag skulle trycka iväg den där bollen. Så jag bara skakade på huvudet och bara nej, jag kunde inte slå den. Det gick inte. Så det var ju inte så bra, men jag var så otroligt sugen. Jag var så sugen att spela den dagen, så att jag kunde inte låta bli. Och sen fick jag ju väldigt, väldigt ont efteråt. Så ont så att jag inte kunde sitta på 2 dagar. Alltså jag kunde verkligen inte sitta. Jag har fått halvligga och jag har inte kunnat sova på nätterna för jag har haft så ont. Minsta lilla rörelse har gjort ont, och då fick jag bekräftat av sjukgymnasten igår att jag har fått en muskelbristning i baksida lår, hamstrings, precis i fästet i rumpan. Och det är ju skittråkigt, men det är heller inte ovanligt att man får en ny skada när man precis har haft en skada, därför att kroppen är ju inte riktigt beredd på den typen av träning man höll på med innan man skadade sig. Och drar man då igång för fort för att det känns bra, så är det mycket lätt hänt att man skadar sig någon annanstans, precis som har hänt nu. Och det är bara så jävla deppigt, och jag hamnar i såna här existentiella funderingar. Är det så här det ska vara nu? Ska det vara så här?
Ska det vara på det här sättet?
Ja, men det känns inte rättvist. Ska det vara så här resten av mitt liv nu, att jag ska vara skadad någonstans hela tiden? Jag är så trött på det. Sen var det någon som skrev till mig så här, men hur dum får man vara som spelar fast man känner att man har dragit sönder något? Det var ju det mest puckade jag har hört, och nu har du förvärrat allting. Och jag bara, ja, jag är ju inte, jag kanske är dum på det sättet, men jag är ju ingen idiot. Jag fattar väl själv att jag har förmodligen förvärrat det för att jag spelade. Men ibland så gör man inte alltid de klokaste sakerna. Och är det någon som lyssnar som alltid bara gör smarta, kloka saker och aldrig gör någonting dumt, ja, då är väl ni Guds bästa barn då. Men då är inte jag det, tyvärr. Så att det var liksom viljan att få spela tog över mina rationella tankar att jag borde verkligen absolut inte ha spelat. Jag borde ha klivit av med en gång. Men nu gjorde jag inte det. Och sen säger alla till mig också så här, Men sluta med basket, men sluta med basket. Du är för gammal för basket, du kommer bara att skada dig. Det är inte värt det. Jo, vet ni, det är värt det. För det är det enda som jag tycker är roligt. Alla bara, men börja med det här istället. Börja med det här istället. Nej, men varför då? För det är inte det som jag tycker är kul. Om du tycker att det är skitkul att spela paddel, jag tycker att paddel är hyfsat kul, men inte i närheten så kul som basket, då är det kul för dig, bra. Eller du tycker det är kul att cykla, jaha, vad kul för dig. Eller du tycker det är mycket roligare och springa. Ja, men skitkul för dig. Men jag tycker inte det. Så jag vill fortsätta spela basket. Om jag då måste vara skadad hela tiden, ja, men då får jag väl vara det då. Men just nu är det deppigt, Lovisa, för att det är inte så kul att gå från en period med rehab in i en ny period med rehab. Man tycker man har varit duktig och kämpat på och liksom ändå haft målet framför sig. Jag kommer kunna spela igen. Och sen så ska man börja om. Det är segt. Det kräver ett pannben som vissa dagar känner att jag har inte det där pannbenet. Fast jag har nog det, men du vet hur det känns. Man tvivlar. Man tvivlar på sin förmåga att komma tillbaka.
Men till och med jag gjorde ju en sån dum grej i slutet av sommaren. Och jag är ändå rätt vettig när det handlar om träning. Jag spelade ju enormt mycket paddel hela sommaren. Och kände ju så här, oh, det stramar lite grann i ena vaden. Spelade ändå. Stramade lite mer nästa dag, spelade ändå, och sen pang. Jag hörde det, eller nej, det gjorde jag hörde det inuti kroppen, jag hörde det liksom i bröstkorgen, det var ingen annan som hörde. Och sen så var det någonting som sträcktes, eller gick lite sönder in i vaden. Och bara, nej, men jag kan nog fortsätta matchen, det är så taskigt mot de andra tre. Och så spelade jag ju ändå, och förvärrade säkert, och så tog det säkert längre tid än vad det skulle ha gjort, och så vidare, och så vidare. Men alltså, man är ju i stundens hetta, man har adrenalin och alltså, ja, ibland gör man ju dumma grejer. Men Jessica, jag har en liten tröst till dig. Nu har ju du värsta grymma, vad kallar man det för, idrottsterapeut-teamet runt dig. Du har ju väldigt duktiga människor. Men min lärare när jag pluggade på GIH och vi läste kursen idrottsskador. Idrottsskador kan man ju dela upp i olika typer av kategorier. Man dels pratar om så här överansträngningsskador, sånt som smyger sig på under längre tid, och sen med de här akuta idrottsskadorna. Och där ligger ju just hamstrings, ja, men skador, det kommer ju ofta som en sån här pang-på-grej. Och vi hade Carl Askling som lärare, och han, jag skulle nog säga att han är typ en av världens mest kända personer inom idrottsskador, alltså inte bara i Sverige, utan Carl Askling och hans, som han då tog fram L-protokollet, bokstaven L som vill visa, bindestreck protokollet. Och det är ett forskningsbaserat rehabiliteringsprogram för hamstringsskador. Och då jobbar man jättemycket med excentriska övningar. Alltså där man förlänger hamstring. Och då har han sett att det är liksom ett supereffektivt sätt att träna upp sig i den akuta skadefasen. Och då är det, han forskade på sprinters, det är hopp, elitfotbollsspelare, alla de här som har den här utsattheten för hamstrings. Och det är liksom olika övningar som man gör i ett flöde. Så där kan jag tipsa om L-protokollet.
Jag har givetvis redan googlat. Sitter och googlar här just nu. Och det ska jag ju absolut testa, såklart. Ja, det här verkar jättekul. Några av de här övningarna har jag faktiskt fått av min sjukgymnast, ser jag.
Ja, for a reason, om man säger så.
Exakt.
Det här är det som funkar. Sen finns det andra metoder. Jag vet att det finns jättemånga olika, alltså, tränare gör egna varianter av L-protokollet och så vidare. Men just den här excentriska, den här förlängningen av hamstring, och att man hela tiden kan bestämma själv hur långt man ska gå. För man vill ju inte förvärra någonting. Men just att liksom känna upp där det där fästet under rumpan. Jag har själv aldrig haft det. Däremot är jag ju alltid väldigt, som jag upplever och beskriver det, trång i fästet för hamstring. Men jag har ju aldrig haft någon sån här akuta grejer som du har. Men jag utsätter mig kanske inte heller för den typen av stora påfrestningar uppe i sätet. Jag vet en person som halkade på en isfläck på vägen till bilen nu under vintern och fick en sån muskelbristning. Så ja. Det behöver ju faktiskt inte bara vara på basketplanen.
Nej, jag vet. Och jag har en liten misstanke om när jag ramlar i trappan. Kommer du ihåg det? När jag ramlar i trappan här hemma. Att jag kanske skadade någonting i rumpan då. Det kanske var liksom lilla fröt som gjorde att sen när jag la på en massa belastning så gick det åt skogen. Jag har ingen aning, men jag har aldrig haft problem med mina hamstrings förut. Alltså aldrig. Jag har ju aldrig haft problem med benen överhuvudtaget. Fötterna har ju varit lite knöliga, så där bökiga. Men med mina ben har jag alla problem, och inte knäna heller. Utan meniskskadan var ju faktiskt en skada. Det var ju inget som... Det var ju inget åldersrelaterat så.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Ja, men om den klena trösten nummer 1 var L-protokollet, då är ju min klena tröst nummer 2 att om du befinner dig i källaren, då befinner jag mig på toppen. Och inte vilken topp som helst, utan Kebnekaises topp. 100% tack vare förra veckans avsnitt av Träningspodden.
Berätta. Jag vet ju att du inte rent fysiskt sitter på Kebnekaises topp, men...
Nej, men mentalt så är jag redan där. Nej, men när jag förstod vad skidalpinism går ut på som idrott, som sport och som träningsform. Och det här kom ju bara av att vi tittade på vilka som hade fått pris på idrottsgalan. Mm. Och för mig så är Tove Alexandersson, det är en orienterare. Och jag, det kanske handlar om allmänbildning inom idrott, att man har sina intressen. Men när jag då såg det här, slash skidalpinism, läste på, tittade på YouTube, tittade på gamla såna här sändningar från tävlingar och bara, men gud, det här är ju jag! Det här är ju jag och mina kompisar! Jag känner att jag till 100% hörde hemma i det här gänget. Och... jag säger, okej, vad behöver man ha för grejer? Vad behöver man ha för kunskap? Vad behöver man ha för erfarenhet? Och bara, hamnade som en sån här informationsvåg. Det bara liksom sköljde över mig. Jag blev helt varm i kroppen. Tänk att ha ett träningsmål där man får de här fysiska känslorna när man känner att det är det här som jag ska göra. Och så får jag säga, okej, hur ska jag få ihop det här i mitt liv, och hur kan jag göra det så att det blir också roligt? För att om man tänker så här, basket, okej, det är ju lite glammigt för att man är i en idrottshall eller man är på liksom en asfalterad yta om man kör utomhusbasket eller streetbasket eller någonting. Men de här snorsportar kategorierna av idrott, där ju längdåkning hamnar, där uthållighetslöpningen, kanske inte sprinten då, hamnar. Alla de här landsvägscyklisterna, det är också snorsportare. Mm. Och då tänker jag så här, ja, det är de här snorsportarna. Det är här jag tycker att det är roligt att vara. Så nu håller jag på. Dels då så ska jag försöka få tag på någon som kan lära mig randonnée. Alltså, ett, vad behöver man för utrustning? Jag förstår inte när jag läser på internet. Det här är så här, man googlar saker. Där man skulle kunna ha, jag förstår att man skulle kunna ha en vanlig bred alpinskida. Det som kallas för så här all mountain. Ja. Det fattar jag, att man inte måste ha en specialskida som är för randonnée. Sen fattar jag att man behöver ha en specialbindning där man först har tån isatt och hälen fri så att man kan släppa hälen när man går upp för. Jag har själv åkt med såna här skinnhudar under skidorna så att man inte glider bakåt när man vill gå upp för berget.
Mm.
Men det jag inte förstår, det är när jag läser att man kan komma med sina vanliga pjäxor, med sina vanliga slalompjäxor. För att om jag skulle ha mina vanliga slalompjäxor i en sån här specialbindning och ha det i, låt säga nu, ja men många timmar, alltså det skulle vara så fruktansvärt obekvämt. Så jag, det kan jag inte förstå. När jag googlar så finns det ju randonnépjäxor som ser mycket bekvämare ut. De ser väldigt sportiga och smäckra ut. Och jag tänker mig att det är dit jag ska. Så jag måste förstå vad man behöver för utrustning. Och så ska jag träna. Jag behöver tydligen lära mig. Och jag tänker så här, okej, jag har ju liksom en skidjacka och jag har skidbyxor. Och sen har jag det här Rekko, sån här lavinsändare eller mottagare. Det har jag inte riktigt förstått. Typ om jag skulle hamna i en lavin så har ju jag sånt istoppat i mina kläder. Men då tänkte ju jag så här, ja men då löser det sig. Men nu har jag förstått att jag måste lära mig jättemycket grejer och fräscha upp mina gamla kunskaper om lavinsändare, mottagare, hur man söker i en lavin, hur man blir räddad ur en lavin. Och då kollar jag upp så här, okej, man kan alltså lägga 10 000, 12 000 kronor på en helg för att lära sig sånt här. Och jag bara, oh, alltså, nej, det är nog inte min grej. Så nu försöker jag hitta så här budgetvarianter, kan se om jag kan låna ihop utrustning. Det är en helt ny värld som öppnar sig.
Mm, men du, jag tycker det känns ändå tryggt om du lär dig det där ordentligt. Det kanske är andra grejer man ska snåla in på. Men
det vore typiskt mig att fastna i en lavin.
Ja, och det är ju inte så att någon bara, åh, traskade förbi av en händelse på Kebnekaise. Det är inte säkert att du blir räddad så snabbt som du tror bara för att du har några sändare på dig. Jag skulle känna mig mycket tryggare om du la några kronor på att lära dig ordentligt om laviner.
Ja, och jag har gamla kunskaper, men jag bara kände när jag tittade på någon sån här pdf, jag bara nej, det här Lovisa, nej, kanske att det plingar en liten klocka någonstans långt med bakhuvudet, men jag skulle inte kunna ta ansvar för någon annan och jag skulle inte veta hur jag ska bete mig. Jag hittade så bra blogginlägg när jag läste på den tiden när folk bloggade.
Mm.
Åh,
man saknade.
Och jag blev så sugen på, ja, jag blev så sugen på att börja blogga igen. Men då hittade jag, apropå, för när jag då började gå in på det här med randonnée, så hittade jag ett begrepp som förekom som kallades för splitboard. Jag har aldrig hört talas om förut. Aha, vad är splitboard? Då är det tydligen en, som en snowboard, och så sågar man den i två delar så det blir som två skidor. Och sen har man specialbindningar som gör att man kan gå uppför. Och sen när man har kommit upp på toppen, då vrider man bindningarna. Sätter ihop bräda, de här två skidorna, så blir det en snowboard. Så att de som gillar att åka snowboard kan åka snowboard ner, men de går på skidor upp. Jag hade ingen aning, aldrig sett det på stadion. Jag har varit och tittat på vinterutrustning. Och när jag då läste om splitboard, var då jag kom till ett blogginlägg från en tjej. Och just det, nu kom jag på. Jag, kanske du också, vi har fått lite kritik för när jag säger tjej och inte kvinna. Att det är förminskande. Men det ligger så långt ut på tungan. Det var en kvinna, men jag säger tjej. Ja. Jag säger tjej om väldigt många.
Jag säger tjej om alla, alltså.
Ja,
det är väl hur man uttrycker sig. Om någon känner sig förminskad så får det ligga hos dem.
Jag hade inte tänkt på det. Men jag säger en tjej, men det är såklart att det kan lika gärna vara en kvinna. Ja. Det var verkligen inte förminskade. För det hon hade gjort som var så himla coolt då. Och det var här som var den sista pusselbiten för mig. Då hade hon gjort ett blogginlägg om när hon körde splitboard. Hennes sambo körde randonnéskidor tillsammans med en guide. Och en person till som en liten minigrupp. Då hade de åkt längdskidor från Nikkaluokta till Kebnekaise fjällstation. Sen hade de haft någon sån här säkerhetsgenomgång med guiden. Och nästa dag så hade de kört östra leden upp på Kebnekaise. Och sen åkt off-pist ner. Och jag bara, det där vill jag göra. Skickade blogginlägget till Hans och skrev mars 2023. Utropstecken, vill du följa med? Fick tillbaka en emojitumme upp. Så jag ska bestiga Kebnekaise på skidor och måste lära mig så mycket grejer som jag inte kan. Och det ska bli superroligt. Och jag måste bli bättre på att åka längdskidor så att jag måste bli bättre på allt som har med snö och skidor att göra.
Och det här är om ett år då ungefär.
Ja, och jag tänkte så här, skulle jag kunna få in det här? För tydligen så är slutet på mars, början på april en bra period att göra den här toppturen på. Men jag känner att men det blir lite stressigt. Det här är som ett värsta ultraprojektet. Jag tror att det går snabbare att göra på skidor såklart än när jag har sprungit delar upp och sprungit delar ner. Men jag behöver nog minst ett år på mig att förbereda mig, lära mig allting och det här som är så himla skönt att inte känna någon stress. Att inte ha kniven på strupen och känna att man ligger efter sin tidsplan. Så det här kan liksom ligga lite grann och puttra under sommaren, men framförallt nu under sportlovet och ja, lite grann varje vecka göra någonting som gör mig mer förberedd för det här projektet. Och då inbegriper ju det också att gå upp för Hammarbybacken på skidor, tänker jag. Eller i Klövsjö eller Vemdalen, någonstans där. Okej, förstå, hur tar man sig upp på toppen när man ska gå genom skogen istället för att ta liften upp? Hallå, slippa åka lift, slippa stå i liftkör, slippa frysa. Det här är ju min nya vintersportgrej.
Oh, vilket spännande mål. Det känns, helt ärligt, det känns som något som jag tror inte du ska ta för lätt på det här alltså. Det är nog bra att du bestämde dig för att vänta ett år innan du ska göra det, men det här tror jag är väldigt tufft. Jag tror att du kommer att klara det såklart, men jag tror att det är en riktigt tuff utmaning.
Jag vet ju garanterat att jag skulle inte klara det idag, och det känns som en ganska cool grej. Många grejer kan jag, många liksom utmaningar och alltså idrottsgrejer eller lopp, och jag vet så här, men det skulle jag kunna göra idag. Jag skulle kunna göra det imorgon om jag äter en ordentlig middag och har utrustningen. Men det här Kebnekaise-projektet, det hade jag inte klarat de närmaste dagarna. Och det tycker jag är så häftigt att veta att det här kan jag inte nu, men jag kommer att kunna det om jag förbereder mig. Så det bara spritter i kroppen, och när vi har poddat klart, då ska jag åka längdskidor.
Vilken
toppen.
Kul grej. Men det blir roligt att följa här dina förberedelser.
Vill du hänga med?
Vill jag ju gärna, men jag vet inte om jag törs. Men berätta gärna hur du lägger upp det, så ska jag ta ställning till om det blir träningspodden som ska bestiga Kebnekaise.
Ja, nej, jag vet inte, vi får se. Nu har jag ju sagt det högt och jag har gjort den stora researchen. Nu ska jag behöva stolpa ner moment för moment så att jag får det mer konkret. Vad är det som jag behöver träna på? Jag behöver till exempel lära mig någonting som kallas för split turn. Som är när man kan liksom inte gå rakt upp för ett berg, utan man får liksom gå slalom. Att man får liksom zigzacka sig upp. Och när man då ska göra, man tänker sig att man går snett uppåt höger. Ja. Och sen behöver man ju ändra om sig så att man kan gå snett uppåt vänster. Det är tydligen en väldigt speciell teknik där för att kunna göra den där vändningen på skidorna. För att om du står med båda skidorna rakt upp, då kommer du ju glida bakåt. Och tänk om man är på en bergskam, då vill man ju verkligen inte ramla ner där.
Det måste man nog lära sig. Lurigt. Är det som att göra ett lappkast då, ungefär?
Exakt! Det var det så de beskrev det på svenska. Var du påläst, Jessica?
Ja, men lappkast, det lär man sig i Norrland, vet du. Det är något man kan om man är uppväxt i Norrland.
Beskriv!
Ja, men det är när man... Det är svårt att beskriva exakt hur man gör. Man står på skidorna och så finns det ett sätt hur man liksom först vänder på den ena sidan och sen på den andra. Det är...
Och sånting med stavarna, förstod jag det som.
Ja, det är ganska enkelt när man kan det. Det är svårt att beskriva. Men har man en gång lärt sig det när man var liten så kan man det resten av livet. Så lappkast, det skulle jag kunna göra om du väckte mig i sömnen.
Åh, fantastiskt. Du får coacha mig i lappkast.
Ja, jag kan lära dig. Jag kan lära dig.
Ja, så det får se. Det här kommer ju, jag har redan lagt om min benträning. Jag behöver bygga lite mera muckler på min underkropp. Jag har ju fattat att jag kommer ha det skitjobbigt när det är de här passagerna där man måste liksom kliva högt. När jag är ute och springer på sommaren i fjällen med Hans så är ju varje sten lite jobbigare för mig än för honom för att det procentuellt sett är ett högre kliv.
Ja, just det.
Så där förstår jag att jag kommer behöva liksom, det kommer krävas en större ansträngning på de delarna. Men jag är ju å andra sidan lättare än vad Hans är. Så jag får ju tillbaka det att jag kanske inte sjunker ner lika djupt i snön till exempel.
Mm.
Och Hans som åker Telemark, han kommer ju åka Telemark säkert, eller det antar jag då, mycket när vi ska ner. Medan jag som åker slalom, inte så duktig på Telemark, kan åka behjälpligt. Jag kan inte lära någon annan åka. Jag kommer kanske vara lite snabbare ner för att få stå och vänta och då kan jag vila. Det är också jobbigare för låren att åka Telemark för Hans.
Ja.
Så att jag tror att det blir lite så här att vi får växeldra beroende på vad det är för passage. Men vi behöver nog jobba lite grann med, precis som med paddel, det där området mitt emellan spelarna där mittlinjen går.
Ja.
Som inofficiellt kallas för skilsmässozonen.
Okej.
Okay. Det där var din boll att ta. Va? Var det min boll? Nej, men för fan. Och så börjar man dividera.
Ja.
Jag ser framför mig hur det kommer liksom vara en del av Kebnekaise som blir en så här, okej, okay, nu prövas äktenskapet.
Skilsmässoberget.
Ja, så är det. Jag har tagit initiativ för lite filminspiration till träningspodden. För det finns väldigt mycket roligt att titta på för att få lite sådär glöd, lite gnista inom sig när det handlar om nya filmer.
Ja, det har ju kommit en del nya filmer med lite sporttema kan man säga. Och det är ju roligt för att jag tycker när man tittar på sånt så blir man själv ofta väldigt träningsinspirerad. Nu har ju jag inte riktigt hunnit med så mycket film för att det som mina dagar går åt till just nu är ett, titta på handbolls-EM. Så det är vad jag kollar på kvällarna. Och två, förbereda OS. Och det är ganska mycket att plugga på. Och vi har ju sjukt mycket medaljchanser i Sverige. Vi återkommer till det senare i podden. Så att det är förberedelsetid, förberedelsetid, förberedelsetid. Och resten av tiden är jag hos naprapaten eller sjukgymnasten. Så du har fått titta på film för träningspoddens räkning den här veckan.
Ja, och jag är en sån där odräglig människa som går runt och tipsar människor hela tiden om serier eller filmer de ska se. Och nu har jag lärt mig att jag inte bara kan säga så här, tips om, se den här filmen, se den här serien, det var jättebra. Utan jag måste komma med fler argument.
Jaha, okej. Okay. Ja. Träna på det då, visa vad du har lärt dig.
Ja, och för några år sedan så såg jag en jätteintressant dokumentär, eller jag har egentligen sett flera dokumentärer som handlar om systrarna Williams, tennisstjärnorna. Och alltid när jag ser en dokumentär då blir jag lite besatt, så då ägnar jag liksom en hel vecka som följer av att läsa allt som har skrivits kring så här PR och publicitet när dokumentären har släppts, även om det är en gammal dokumentär. Jag vill också läsa om så här gamla grejer och försöka, det är lite så här, någon så här sportjournalist i mig som kliver fram. Och jag kommer ihåg när någon av systrarna skulle göra comeback efter sitt första barn och gjorde en dokumentär om det. Och det var så fascinerande. På samma sätt som Beyoncé. Hon gjorde ju också, som handlade mycket om att komma i form, att orka stå på scenen. Hon var ju väldigt intresserad av att bränna de här graviditetskilorna som man på ett amerikanskt sätt pratar mycket mer öppet om än vad man kanske gör för en svensk artist eller en svensk skådespelare som ska stå on stage. Och sen så släppte jag det fokuset, och det har gått ganska många år sedan jag var liksom besatt av systrarna Williams. Och jag, de är ju några år äldre än vad jag är, men det betyder ju också att de alltid har funnits där.
Mm.
Jag är ju liksom uppvuxen med systrarna Williams, och det är så häftigt nu när de är i 40-årsåldern, still going strong på sina sätt. Och då har jag sett på HBO långfilmen King Richard. Och den här filmen är producerad av Will Smith, som också då spelar pappa Richard. Han tillsammans med systrarna Williams har producerat filmen, och systrarna har haft en ganska så stor aktiv roll i liksom hur den här filmen ska framställas. Och först så fick jag inte riktigt grepp om den här tidsperioden. Men som jag förstod det en bit in i filmen, så är det från att den yngsta systern är typ 9 år till att hon är 12 år. Vilket då skulle vara att den äldre systern är från 11 år till 14. Så det är ganska kort tidsperiod. Och handlar då om hur deras relation till pappan var. Hur pappan betedde sig, hur han pratade. Och det kom ju såna här riktiga, alltså allt, inte allt i filmen ska jag säga, för jag läste såklart artiklar som handlar om what's true, eller what is true in King Richard, eller false and true, sådana där artiklar hamnade jag i. Allting har inte skett, och jag kan inte spoila och säga vad som inte riktigt har hänt, men det finns väldigt mycket dokumenterat från deras uppväxt av pappan. Han hade en sån här, på den, nu säger jag gammeldags, men det var ju såklart på den tiden supermodern inspelningsutrustning där han filmat. Han har filmat så mycket på barnen när de tränade. Han har filmat dem hemma, hur han mediatränade dem. Satte dem i fåtöljen hemma, satte på kameran och pressade dem som en journalist. Och det materialet finns ju på riktigt. Och man har då återskapat det här i filmen. Så där är det liksom inte hittepå.
Nej.
Så, och man får veta mycket mer om familjen som helhet. Hur många, till exempel att det finns många fler syskon som är halvsyskon som lever i den här familjen. Men sen finns det också, och det här fick man då läsa på lite grann man, när man liksom gör den större researchen, att det finns syskon utspridda på andra ställen som är halvsyskon åt andra hållet.
Mm-hmm.
Och det var en intervju med en av stora syster som måste vara betydligt äldre än Serena och Venus, där hon säger att hon tror att hon har någonstans mellan 17 till 18 halvsyskon utspridda över USA.
Va?
Det var hennes egna ord. Så att, det här är superintressant, och det handlar mycket om också relationen mellan mamman och pappan. Det här med att huruvida man är ett team i sitt föräldraskap. Vilken etik och moral man har när man uppfostrar barnen. I princip så framställer ju filmen det som att han skaffar de här två barnen för att kunna skapa två tennisstjärnor. Han har redan sin 17-sidiga manual klar.
Shit.
Innan de föds. Jätteintressant. King Richard på HBO, och proffsen spekulerar i att Will Smith kommer få en Oscar för den här huvudrollen. Och de här två barnskådisarna som spelar Serena och Venus Williams är helt fantastiska.
Oj,
så skickliga.
Den här måste jag se. Du, nu tycker jag verkligen att du lyckades. Du sålde in den jättebra. Jag blev supersugen. Ja, väldigt
jag
bra.
Delade upp den på 2 eftermiddagar. Och jag kan säga att jag längtade till nästa dag när jag skulle få se klart den. Och det första jag sa när filmen var klar, när jag hade torkat mina tårar, det var, åh, den här vill jag se med Hans. Den här vill jag se med barnen. Den här vill jag tipsa alla som på något sätt är kopplade till träning, som har barn, som har en partner. Det är så många intressanta perspektiv.
Kul, den där ska jag definitivt se snart. Jättebra tips, Lovisa.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja men, utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Mer då? Du har sett något mer?
Tips nummer 2. Jag var så pass fräck att jag bjöd in mig själv på pressvisningen av, jag kallar det ju för en propagandafilm. Det här är alltså Vasaloppspropaganda i sin ädlaste form. Det är den nya långfilmen Ur spår i regi av Mårten Klingberg. Och Mårten och jag, vi träffas då och då på gymmet. Han tränar på samma gym som jag. Mm. Huvudrollerna spelas av en person som jag brukar skämtsamt, eller vi brukar säga att vi har gemensam vårdnad om min son Baxter. För att det är Fredrik Hallgren som spelar pappa Rudolf i Sune-filmerna.
Mm, jag gillar Fredrik så mycket. Jag tycker han verkar vara hur mysig som helst.
Han är supertrevlig. Vi har ju fått hänga ganska mycket under de här inspelningsperioderna. Det tar ju några månader att spela in en lång film. Och vi har varit och tränat på gymmet innan det är dags att åka till inspelningsplatsen och så vidare. Jag gillar Fredrik så mycket i Bonusfamiljen. Nej, men alltså, jag känner så mycket med honom. Mm. Sen den andra huvudrollen spelas av en person som jag inte hade koll på sedan tidigare, Katja Winter. Mm. Och hon är tydligen någon sån här Hollywood-skådis när jag läste en stor intervju med henne efter att jag hade sett filmen. Ett helt nytt ansikte för mig, vilket också var kul. Mm. Och jag, till skillnad från kanske väldigt många andra, känner ju att när jag sitter och ser den här filmen, alltså jag längtar till att få träna. Och när jag sa det här till Hans efteråt, han bara, Lovisa,
Jag tror att i princip alla känner motsatt instinkt. Bara, fy fasen. Köra stavgång upp för Hammarbybacken i lera och grus. Jag bara, åh gud vad roligt. Eller stå och köra stakintervaller i sitt hemmagym i ett lyxig villa. Och ha ett helt eget stort rum som bara är sån här crème de la crème gymutrustning. Och jag bara, wow. Och Hans bara, jag tror folk får ångest av den här personen, den här huvudrollens leverne.
Ja, jag har ju inte sett den, men jag tror att jag skulle känna som du. Jag skulle bli jättesugen på att träna också förmodligen.
Och nu har jag tipsat alla som ska köra någon av sträckorna på Vasaloppsveckan, oavsett om det är 3 mil eller om man ska köra 45 kilometer eller öppet spår eller Vasaloppet eller Jubileumsvasan, att man ska se den här filmen för att få lite perspektiv på saker och ting. Och man ska ju se den såklart då innan man kör Vasaloppet. Den har premiär idag, 28 januari. Och det var så roligt, jag hörde av mig till Fredrik och frågade om jag fick göra en liten mini-intervju med honom om filmen Ur spår. Ska vi liksom släppa in det samtalet, Jessica?
Ja, jag vill jättegärna lyssna.
Tjenare Fredrik!
Tjenare!
Jag har ju sett Ur spår och jag är så himla glad över att du vill vara med i träningspodden och prata om filmen och framförallt den här karaktären Daniel som du spelar. Och jag har så mycket frågor.
Ett, ja, kör. Ja.
Hur är Daniel? Och två, tycker du att det finns några likheter mellan dig och Daniel? Och tre, hur många sådana som Daniel finns det på riktigt där ute i landet, tror du?
Alltså, han är ju, Daniel är extremt målinriktad, kan man ju säga. Han tycker att det är viktigt att liksom vara bra och har väldigt svårt för att visa sig svag och, eller visa känslor över, liksom, överhuvudtaget egentligen. Och han lägger ju all sin tid på yta på något sätt. Resultat är viktigt. Han är inte en sån som tränar för att det är kul, liksom, utan det ska göra ont. Det ska liksom, inte bara lite ont, det ska liksom, smärta och bara helvete, för då vet man att man liksom, gör något bra. Och anser han alltså. Och jag tror också att det för honom är ett kontrollbehov. Eftersom man har situationer i livet som man inte kan kontrollera, ja, har ju alla, men som för honom är jobbigt, då vill han liksom, det här är hans sätt att ta kontroll över liksom, sitt liv på något sätt. Och vi är inte speciellt lika faktiskt. Jag är ju jag måste ju verkligen säga, nej men nu måste jag liksom fan träna, kom igen. Och så jag kan ju bara, nej, det blev inte av i alla fall för att jag är lat och liksom. Så där är vi ju väldigt, och jag tycker att det ska vara kul att träna, annars blir det liksom inte av. Ja, och sen om det finns många såna här, eller hur många vet jag inte, men jag vet ju att det finns såna här, alltså Mårten som regisserat filmen är ju liksom Daniel, kan man säga.
Jag brukar träffa honom på gymmet faktiskt.
Ja, det förvånar mig inte alls. Han är ju alltid så här, varenda gång man träffar honom så är han liksom, ja, jag körde intervaller här precis på gymmet med sprang, eller jag stod i skidmaskinen eller liksom stakmaskinen, och man bara, okej, så får man ångest. Liksom.
Hur många timmar i veckan tror du att Daniel tränar ungefär?
I veckan? Åh, herregud.
Det känns som att Daniel är en sån som transporttränar och cashar in många timmar till och från jobbet till exempel.
Absolut. Ja, det, så är det ju. Han får nog ihop, han måste ju ha någon slags vilodag, hoppas jag. Men ja, två timmar om dagen minst, det tror jag. Helgerna kanske liksom ännu mer. Så jag vet inte, 15 timmar i veckan kanske? Är det dåligt?
Det är ju ganska mycket. Har du någon Daniel nära dig i livet och förutom Mårten, regissören?
Ja, alltså jag cyklar ju med ett gäng andra gubbar. Och det finns ju liksom några där som tränar liksom hela tiden. Som man knappt vill cykla med längre. För att det är så här, vad fan har du för jävla flås? Liksom, det funkar ju inte. Vi hänger inte med vi andra. Och så vidare.
Men när jag skulle gå och se Urspår, då tänkte jag att jag skulle se lite så här flabbig komedi. Jag visste att det skulle handla mycket om träning. Men sen så satt jag ändå och grät, alltså flera gånger under filmen. Och en gång när jag så här fick stoppa mina hulkningar för att jag inte skulle störa de andra. Och då tänker jag så här, vad tror du att det hur det kommer sig att man som tittare får såna här stora starka känslor i en komedi?
Jag upplevde ju kanske inte riktigt det när jag såg filmen, men det är också svårt för mig att göra det, för som jag är med i den så blir det liksom svårt. Men jag kände ju saker liksom, det gjorde jag ju, och jag tror att det är för att den handlar om relationer liksom, och det är ju det, där är vi ju alla på något sätt. Och den handlar om barnlöshet och liksom två personer, två syskon, eller ett par syskon, vad säger man, som liksom flyr in i annat för att slippa ta tag i det som är liksom viktigt egentligen för dem. Och då blir det ju, alltså det är saker man kan relatera till, och ja, det är ju bra om man blir påverkad av det. Det är ju härligt.
Ja, och utan att spoila filmen så jag såg liksom en lista med åtminstone fem av de mörkaste ämnena som kan finnas i en människas liv som tas upp. Om man pratar om ekonomisk utsatthet, depression, arbetslöshet, alkoholism, ofrivillig barnlöshet. Det finns ju så många mörka ämnen som då kopplas ihop till det här stora propagandafilmen för Vasaloppet. Jag tror alltså... Jag tänkte så här att det här är ju den bästa reklamfilmen för Vasaloppet. Men jag var också väldigt glad, för jag tänker att det är skillnad från hur många pratar om Vasaloppet. Det här är någonting som alla kan göra, vem som helst klarar det. Så framställs ju Vasaloppet som faktiskt en riktigt stor utmaning. Tillsammans med alla de här mörka grejerna som kommer och går i människors liv.
Ja, men man kan ju också sätta sin målbild på något sätt. Och som, ja, inte för att spoila, hur ska man förklara det här nu då? Nej, men att det går ju att göra det. Alla kan göra det, liksom. För det är ju en som kanske inte har jättestora liksom, förutsättningar på något sätt. Och det kanske är mer hälsosamt än Daniels målbild. Liksom.
Men nu var ju den här filmen, den är ju lite så här framskjuten premiär, och andra sidan med perfekt timing inför årets Vasalopp. Och jag vet ju att du var ju inte en jättevan längdåkare, alltså sen tidigare. Men när jag ser dig åka, jag kan ju ändå liksom, jag kan analysera teknik ganska bra, så ser jag att du har ju blivit riktigt vass. Och då är jag nyfiken på hur la du upp träningen för att kunna se så här pass skicklig ut på film, på längdskidor. Och dessutom, det här som lyckas bygga upp den här realistiska kroppen, alla elitmotionerande chef. Hur gick det tillväga?
Ja, alltså det var ju ett ganska sent beslut. Produktionsmässigt liksom, innan vi skulle börja filma. Jag tror jag hade 7 veckor på mig innan vi skulle liksom ta första bilden. Och då fick jag ju liksom gå all in bara i att försöka lösa det bara. Och då jag använde mig av Svarta lådan, deras liksom helhetslösning. Och så allting var ju så bestämt, vad jag skulle äta och när jag skulle äta och så vidare. Och sen tränade jag ju varje dag. Jag tränade inte hårt varje dag, utan vissa dagar så tränade jag liksom bara lite så rörlighet, smidighet eller fick massage eller whatever. Men jag träffade min PT i stort sett varje dag, om jag inte tränade själv. Eller med Christer Skog som var då skidtränare. Han och jag åkte och jagade snö mest, det kändes som, för att det fanns ju liksom ingen snö det året, såklart. Och han var ju fantastisk liksom. Så jäkla pedagogisk, så att man som en stor bamse pappa figur liksom. Man fick traggla bara. Och jag är sådär, jag vill ju köra. Alltså jag tycker det är kul, men när det går fort liksom. Jag vill bara bränna allt på en gång. Och han var såhär, nej vi ska åka långsamt så att vi hittar tekniken. Sen kan vi öka. Och det är ju skitsvårt att ha teknik när det går långsamt. När det går fort, då är det mycket lättare. För då får man liksom svung i kroppen. Det blir någon slags gung på något sätt. Men när man åker långsamt, det är då är det riktigt svårt, tycker jag. Ja. Men jag ser ju själv när jag kollar på filmen att det är ju inte 100%igt. Tekniken är
ju... Är du kritisk? Nej.
Ja, men jag tycker jag har mina... jag ska ha händerna för liksom för nära kroppen, så att säga. Jag ska ut med händerna lite. Alltså inte framåt, utan åt sidan. Liksom. Att de är lite för nära liksom, kroppen, om man tänker elit. De är liksom mer ute i... Vi är väl för svag där, helt enkelt.
Men jag har sett på sociala medier att du har åkt längdskidor nu nästan hela jullovet. Fick du mer smak? Är det någon sån längdsatsning du gör nu?
Nej, men min tanke är ju att jag ska åka Vasaloppet öppet spår på söndagen där. Och jag måste ju åka skidor, det är ju bara så. För jag har inte åkt någonting. Och jag har inte kunnat träna, för det har varit vabb och det har varit covid-tjafs och jag har själv varit sjuk och, ja, men du vet, och jobbat 13 timmar om dagen. Så att jag ligger efter typ 4 månader i träningen, så jag har ju någon smått panik. Men som du säger, alla kan ju åka Vasaloppet, så att ej. Bara att jag kommer att sitta i rullstol i 3 dagar efter, men vad fan, det får man leva med.
Jag tror på dig. Och jag rekommenderar den här filmen till alla som tycker om att träna, men också det här med att man...
Till folk gillar att kröka.
Ja, det är också... Får man allt. Men lite grann det här med när jag föreläser och pratar om så olika träningsstereotyper. Det kan ju vara ganska kul att med glimten i ögat att också få driva lite med alla de här superhurtiga träningsmänniskorna runt om i landet.
Absolut, absolut. Och kanske finns någon där ute som tar sig en tankeställare om vad fan håller jag på med och varför. För vems skull och så vidare. För det måste ju finnas, det måste ju fortfarande vara hälsosamt på något sätt. Det blir ju liksom fel när det går överstyr, åt vilket håll det än liksom går åt. Man, klart man kan ta ett glas vin, men om man liksom, du vet, börjar dricka för mycket och det går ut över en massa annat, så då kanske man ska bromsa. Detsamma gäller ju träningen, tror jag.
Kloka ord. Jag får önska dig stort lycka till på öppet spår, Fredrik. Jag ska följa dig på kartappen.
Du ska det? Aj då, fuck. Ja. När åker du då?
Jag har redan åkt. Jag har redan kört mitt öppet spår. Man gör det bara en gång.
Okej. Okay. Men du hade ju börjat åka nu, du sa, eller? Var det inte så? Du ska ju åka...
Jag ska bestiga Kebnekaise på skidor. Okay. Så jag tänker att jag behöver träna lite för det. Men det är inte förrän nästa år.
Oj, oj. Där ser man. Lycka till.
Tack för att jag fick ringa upp dig och prata om filmen Ur spår.
Tack själv.
Ja, vad var det jag sa? Så himla mysig verkar han vara, Fredrik. Man vill vara kompis med Fredrik. Och vad cool grej att spela in den här filmen också. Det verkar ju ha varit alltså värsta träningslägret för att komma igång i den här filmen. De hade inte så lång tid på sig dock.
Nej, alltså jag har ju gjort några stycken såna där satsningar med skådespelare som ska komma i form för en roll. Ja. Och det kan ju finnas olika perspektiv. Det ena ska ju vara att man ska skaffa sig en sån typ av kropp som man tänker att den här karaktären har. Ja. Om man lever på ett visst sätt. Men sen kan det också vara att, som i Fredriks fall till exempel då, att man ska vara tillräckligt i bra form för att kunna utföra själva skådespeleriet. Man ska kunna vara smidig eller man ska kunna vara väldigt stark eller, och så vidare. Och då den här lyxen som PT, det kommer ett produktionsbolag, betalar massa PT-timmar, man får köra hur mycket som helst med den här kunden och kunden är supermotiverad, har ingen andra inspelningsperiod som krockar. Det är väldigt, väldigt roligt. Och jag tänker kombinationen för Fredrik med svarta lådan och köra de här färdiga maträtterna i 7 veckor med typ obegränsad träning. Jag tycker det känns som ett drömliv.
Ja, men du, det var precis vad jag tänkte när han sa det. Jag bara, det där är min dröm. Det där är min dröm, att inte behöva tänka själv. Att ha en PT som kommer till en varje dag, bara talar om för en vad man ska göra, har lagt upp hela programmet för liksom flera veckor framöver, flera månader framöver. Få allt man ska äta hemskickat, inte behöva tänka. Alltså bara så här, ät det som serveras, punkt slut. Och du kommer att nå dina resultat. Det där är mitt drömliv. Alltså jag vill ha det så!
Det är bara att plocka fram dina skådespelarskills, Jessica. Jag ser framför mig att du så här söker till Hollywood för att vara med i någon sån här basketfilm.
Ja, om min kropp håller. Men jag tänker så här, kan man inte bara låtsas att man ska vara med i en film och göra ett sånt här träningsläger ändå? Det kommer ju att kosta en slant dock. Det blir ju inte gratis direkt.
Nej, men jag har faktiskt ett annat perspektiv på just det där med att gå all in. Jag tror att jag pratat om det här i träningspodden tidigare, men jag vet att det var många år sedan som jag gjorde det. Jag hade en kund som har haft anorexi långt bak i tiden, som har också haft ortorexi, alltså när man då kombinerar den här maniska träningen, väldigt stor träningsvolym, plus då håller på med maten. Och hon var friskförklarad sedan flera år tillbaka och hade kommit igång med träning igen tillsammans med mig i liten utsträckning. Och där hon ville dra upp träningsvolymen till, liksom inte den volym som hon har legat på tidigare, men mer av så här, okej, jag vill träna många dagar i veckan. Mm. Men hur ska jag liksom förhålla mig till det? Vad är lagom dos om man vill träna? Ja, men låt säga att man vill vara på gymmet 4-5 gånger i veckan. Hur ska man då lägga upp det? Så hon och jag körde, jag kommer inte ihåg hur länge det var, men varje morgon kom hon till gymmet, vi körde ett pass, jag sa det här är lagom, och sen gick hon iväg, jobbade sina 8 timmar, åkte hem till familjen och sen kom hon tillbaka nästa morgon och så körde vi, det här är lagom. Och liksom kunna kombinera styrketräningen, rörlighetsträningen, konditionsträningen och att hennes kropp och hjärna skulle förstå att det här är lagom.
Ja.
Och nu är det ju kanske 14-13 år sedan och hon kan fortfarande ligga på den här lagomma dosen. Så för henne var det verkligen ett framgångsrecept. Att kunna träna många dagar i veckan, inte gå till överstyr, men också att lära sig känna sig nöjd. Mm. Så det är liksom två olika perspektiv på det med att gå all in. Det har ett ekonomiskt pris, men för hennes, vad ska man kalla för, att fortsätta hålla sig frisk, så var det ett lågt pris. Att kunna träna som en motionär som älskar att träna och liksom balansera det. Det var då väldigt roligt.
Ja, det kanske är något att fundera på. Varför inte liksom göra sin egen lilla Hollywood-satsning utan att ha någon film som mål? Men vi får väl se hur det går för Fredrik då, om han ska åka Öppet spår eller hur det blir.
Men en grej som jag tänkte på när jag såg den här filmen, som jag gillar ett perspektiv och som jag vill ta upp i träningspodden eftersom vi når så himla många. Och det är, utan att spoila filmen, men just det här att Vasaloppet och att åka 9 mil på längdskidor, det är någonting som är jättesvårt. Att man liksom säljer in Vasaloppet som en riktig utmaning. Det kan vara någonting som förändrar livet för en person. Men vem som helst kan inte göra det när som helst. Eller hur som helst. För att det går ju en trend i den här ultraloppen, triathlon, att göra de här stora, långa loppen. Men det krävs ju faktiskt förberedelse för det. Och att man förklarar för människor att det räcker inte bara med att ställa sig på startlinjen. Jag är ju ett skitdåligt exempel på det här. Jag hade åkt 5 kilometer innan jag körde Öppet spår. Det var inte jätteroligt. Jag kunde göra det, men det var ju inte njutbart på något sätt jämfört med de som faktiskt har gjort träningen innan. Eller som Fredrik då, han kände att han ligger ungefär 4 månader efter i sin träningsplan. Det är klart att det inte är lika roligt att göra det. Man kanske kommer i mål, men frågan är varför.
Ja, alltså jag har ju lärt mig ganska mycket av att vara skadad faktiskt, måste jag säga. För att jag trodde ju innan jag började få massa konstiga skador överallt att jag var odödlig i princip. Jag trodde ju på något sätt att jag kan göra vilken utmaning som helst. Alltså bara det att jag har inte helt gett upp den tanken heller. Men att jag skulle liksom springa maraton vid Sydpolen. Alltså i kyla och snö och...
vad mysigt.
Ja, men, och jag tänkte så här, det är klart att jag klarar det. Det är klart att jag klarar det. Varför skulle jag inte klara det? Och sån var jag lite grann förut. Och nu har jag börjat inse så här, okej, min kropp klarar inte alls allt. Den klarar ingenting utan att gå sönder, snarare. Så att nu har jag börjat lära mig lite mer om att man måste lägga in arbetet, faktiskt.
Och jag vill ju då, det här är lite grann min poäng, att ska man köra, känner man någon som ska köra Vasaloppet eller Öppet spår eller liknande om några veckor, eller om man själv ska göra det, då måste man ha sett filmen. Det är liksom, jag lägger det på obligatoriska kontot. Då kan man tipsa någon som ska åka. Så, du vet ju vad, jag lyssnade på en podd och då tyckte de att man skulle se filmen ur spår innan man kör upp till starten i Sälen.
Men ska man se den för att bli avskräckt eller för att bli peppad? Är ju min fråga.
Jag blev ju superpeppad och bara, skulle jag kunna få in Öppet spår i våra sportlovsvecka? Skulle det här kunna faktiskt rent praktiskt gå ihop med schemat? Och Hans bara, ja men gud, i år får man skejta på måndagen om man kör Öppet spår. Alltså, kan vi få ihop det här? Du vet, vi började direkt så här försöka se i kalendern, hur gör vi med barnen, hur gör vi med hunden. Så för oss så blev det ju inspirationsfilm. Men det kanske är så att någon känner så här, nej, vad fasen ska jag göra det här för?
Mm.
Att man ifrågasätter sina motiv.
Ja, om man verkligen gör det för sig själv eller om det handlar om någonting helt annat. Det kan nog vara bra att grubbla lite grann på.
Men jag gav ju mig själv uppdrag då att komma med två stycken filmtips. Och den första då är King Richard som jag såg på HBO. Vill man se fler, eller inte fler, vill man se dokumentärer om systrarna William så finns det faktiskt flera stycken. Och det kan man googla och då hittar man, de finns att streama om man blir som jag lite besatt. Och sen så då Ur spår med Fredrik Hallgren bland annat. Men då Jessica, då har jag ju gett dig några uppdrag inför veckans avsnitt av Träningspodden.
Ja, jag vill prata lite OS. För att nu när ni lyssnar på det här så är det faktiskt exakt en vecka till invigningen av OS i Peking. Och idag när vi spelar in tisdag så kom det rapporter om att mitt jobb, Discovery, kommer inte att skicka nästan några till OS. Utan många av de reporter och kommentatorer som skulle åka får stanna hemma. Delvis för deras egen säkerhet och bekvämlighet, för att det är så hårda karantänregler och coronaregler i Kina att har man otur och testar positivt när man är där, då kan man bli kvar där i karantän ganska länge även efter spelen. Plus också för att säkra produktionerna, att de kan ju inte jobba om de sitter i karantän i Kina. Då kommer de ju typ att vara inspikade någonstans. Inmurade.
Mer av en belastning än en tillgång kanske.
Ja, exakt. Så att för att säkra våra produktioner så kommer de flesta att vara hemma. Så det här kommer att bli ett speciellt OS. Det handlar väldigt mycket om vilka håller sig friska och kommer iväg ens till Kina. Och vilka håller sig friska under spelen. Vem testar inte positivt helt enkelt. Den har ju väldigt god chans att vinna. Om man nu bara tittar på handbolls-EM som ju är ett skämt. Alltså det är ett skämt. Jag tror att det är 150 idrottare under handbolls-EM som har testat positivt. Under själva mästerskapen. Och det är ju inte okej. Då blir det ju ett lotteri. Det är ju mer så här, vilka har tur? Vilket lag har tur att få ha kvar sina spelare? Vilket lag har tur där de bästa inte testar positivt utan det kanske är någon marginalspelare? Lite så har det varit. Så att det känns lite trist.
Afrikanska mästerskapen i fotboll har väl ställts lite grann inför samma typ av utmaningar när något lag kommer med en enda målvakt.
Ja, och det blir ju lite tråkigt. Till exempel junior-VM i hockey fick de ju bara, de började ju spela och sen var det så många coronafall att de fick avbryta hela mästerskapet och ställa in det. Så att det är trist tycker jag om det kommer att avgöra hur det går.
Man är rätt trött på corona nu!
Man är ganska trött på det. Och speciellt då med tanke på att jag tror att ur svensk synpunkt så har det aldrig sett så bra ut inför ett OS som det gör nu. Det ser så bra ut att man blir rädd. För det ser för bra ut. Man tänker så här, det här kan aldrig gå vägen. Alltså vi kommer att bli så besvikna för att det ser för bra ut. Våra svenska vinteridrottare har ju varit fantastiska i vinter. Sandra Näslund till exempel, ski cross, hon har vunnit allt. Det hade hon gjort även inför Pyeongchang. Då kom hon fyra, så det var ju en besvikelse. Men nu så tar hon väl ändå guldet. Nils van der Poel Bull världens coolaste idrottare. Han åker ju skridsko. Han är så speciell och häftig så att ni förstår inte. Han har alltså satt världsrekord på både 5000 och 10000 i år. Han har vunnit VM på båda distanserna. Han tränar mer än någon annan. Du vet Wolfgang Pichler, gamla skidskyttelegenden som har lett Sverige till så otroligt många skidskyttemedaljer i mästerskap. Han är ju nu engagerad i SOK med någon slags talangutveckling. Och han säger att han har aldrig sett en idrottare som tränar så mycket som Nils van der Poel. Han tränar uppemot 40 timmar i veckan. Kan du tänka dig hur mycket träning det är?
Ditt drömliv, Jessica.
Ja!
De har ju sagt att det ska gå in i den här genren där man bara tränar på arbetstid.
Om någon jävel betalade mig för det så skulle jag inte göra annat än att träna.
Sponsorer sökes.
Exakt. Sponsra gärna denna satsning. Nej, men han tränar så fruktansvärt mycket. Han har nu, för att inte få corona och för att kunna träna maximalt, varit isolerad på någon liten ort i Tyskland sedan 10 december. Han har alltså inte firat jul eller nyår med sin familj. Han har varit med sig själv och bara tränat för att kunna prestera nu på OS. Han har ju ett psyke som inte är av denna värld. Så Nils van der Poel har vi mycket tro på. Och sen har vi systrarna Öberg i skidskytte som kommer garanterat att ta minst ett guld, tror jag. Och så skidorna då, damerna. De är ju grymma. På sprinten har ju Sverige varit oslagbara i vinter. Maja Dahlqvist och Jonna Sundling och resten. Och då har vi inte ens
rysningar.
Frida Karlsson. Frida Karlsson mot Therese Johaug. Alltså, det får jag rysningar av. Förstår ni den kampen ute i spåren? De är ju också ganska lika. Så två stycken nästan tvillinglika jättesmala blondiner som kommer att kämpa om OS-guldet. Alltså, vi kommer att få rysningar när de kommer upp sida vid sida på upploppet och slåss om guldmedaljen. Det känns som att OS kan bli en total succé för Sverige. Så jag hoppas att jag inte har jinxat nu. Men ni får ju inte missa någonting. Det hoppas jag att ni förstår.
Vi kommer inte sova någonting.
Nej, men man kan inte sova. Jag har börjat kolla tiderna nu redan. Tyvärr så går ju ofta skidorna och skidskyttet samtidigt. Och jag bara känner så här att dubbla skärmar är det enda alternativet. Det kommer bli dubbla skärmar. Jag kommer att vara på jobbet från kanske 7:30 på morgonen tills vi har sänt färdigt. Vi sänder mellan 7 och 9 varje kväll. Så tills jag åker hem efter sändningen 9:00, så det blir minst 12 timmars dagar på jobbet. Och nu har ju du gett mig en till liten uppgift, nämligen att tipsa.
Vad var den första uppgiften, Jessica?
Jo, men det var att lyfta fram några OS-favoriter, svenska OS-favoriter. Det är många, jag kan inte välja. Sara Hector har jag inte ens nämnt. Hon har ju liksom dominerat storslalom den här vintern. Vi trodde att vi låg dåligt till alpin. Tänk så här, vi får ingen alpinmedalj. Så kommer Sara Hector som någon jäkla demon och bara är största guldhoppet nu i storslalom. Det är så roligt. Det
enda... Får jag säga en sak om Sara?
Ja.
Jag tycker det är så roligt med så här stockholmare. Nu drar jag alla över en kam här nu. Som bara, nej men alltså den bästa åkningen, alltså det är ju ändå i Åre. Det är där man verkligen utvecklas som skidåkare. Eller, men man måste ta sig till Alperna för du vet, man behöver de riktigt långa åken. Och så kommer Sara Hector, Kungsberget.
Ja.
Så jag älskar det.
Jag vet, men det är ju lite samma med Frida Hansdotter som också har liksom växt upp och tränat i världens pyttigaste lilla backe som nu heter den väl Fridabacken, tror jag. Alltså den backen åker man ner för på ungefär 7 sekunder. Slut. Men det går. Det går om man ger sig fan på det helt enkelt. Och så har jag ju inte ens nämnt curlingen. Curlingen är ju liksom svenskarnas favoritsport var fjärde år. Då älskar
ja, hur ligger
vi
till
curling
där? Är vi förhandsfavoriter?
Alltså vi har ju damerna, lag Hasselborg är ju regerande olympiska mästare. De har väl inte dominerat så den här säsongen, men Sverige och lag Hasselborg brukar lyfta sig till mästerskap. Så att, jag tror att vi ligger ändå hyfsat bra till där. Och sen så har vi ju lag Edin på curlingen på herrsidan, och de tog ju silver i Pyeongchang och är definitivt ett stort medaljhopp. Så jag tror att det kommer att vara ganska många svenskar som sitter uppe på nätten och tittar på curling. För curling går mest på nätterna vid 2-tiden ungefär. Så där får man vara lite nattuggla eller väldigt, väldigt morgonpigg om man ska
man
hänga med.
Man kanske skulle kunna småslumra till curlingen.
Ja, att bra idé.
Det växeldrar ju lite grann i spänning så. Man kan liksom ha ett öga öppet och så öppnar man andra ögat när man vet att oh, nu kan det hända något spännande.
Ja, men exakt. Och jag känner ju redan de här, det kommer tillbaka en massa känslor från Pyeongchang när jag då var på plats. Nu ska jag ju sända hemma. Men hur man var på jobbet på nätterna, för då jobbade vi på nätterna, alltså lokaltid. Man jobbade hela natten, gick hem när solen gick upp, sov kanske någon timme, ställde sen klockan för att titta på sporterna som var. Så att man liksom sov, ställde klockan, tittade halvsömnigt på någon sport, ställde klockan, vaknade igen, tittade halvsömnigt på någon annan sport, ställde klockan, gick upp och gick till jobbet. Och sen så såg man ibland på jobbet också. Jag somnade till exempel under guldstafetten för skidskytteherrarna. När vi satt hela redaktionen och tittade och jag satt i en kontorstol och så bara kände jag så här, jag kan inte vara vaken. Satt och sov, folk tog bilder på mig. Mitt i det mest spännande någonsin, då sitter jag och snarkar i en stol mitt i rummet. Ja. Så det, de känslorna kommer tillbaka nu, att jag kommer att komma in i den här OS-bubblan väldigt, väldigt snart. Men jag har faktiskt valt ut några idrottare som ni skulle kunna följa på sociala medier så här inför OS. Och de flesta OS-idrottarna har ju aktiva Instagram-konton. Sen är inte alla så här jätteroliga. Det, så är det verkligen. Det är liksom mycket proffsbilder och mycket halvtrötta uppdateringar. Det bara står träning i Alperna idag eller idag gick det bra på tävlingen. Alltså förstår du, det är kanske inte jättekul. Men jag har valt ut några i alla fall.
Vad vill du ha? Alltså när du tycker att det är roligt från en elitidrottare?
Men jag vill ha något lite oväntat. Alltså, det som jag till exempel föll för med min egen kära sambo Falleman, vars Instagramkonto är i princip dött nu. Det skulle behöva någon slags återupplivning. Det ligger i koma. Men när vi träffades, alltså hans Instagramkonto, det var ju så fruktansvärt roligt. Både när det handlade om hans jobb då, att vara handbollsspelare, och det privata. Det var kul, det var roliga små uppdateringar. Man fnittrade och skrattade lite oväntade grejer. Sånt skulle jag vilja se mer av från idrottare. Ibland känns det som idrottare lite grann som politiker, att de är väldigt måna om att det ska vara, allt måste vara liksom väldigt korrekt och tillrättalagt. Det tycker jag är lite tråkigt. Jag skulle vilja se mer att man hajar till lite, bara, nej men vad sjutton är det här nu då?
Men det var ju förra vintern. När, var det inte Frida Karlsson som hade gjort pull-ups i tak, eller i, vet du, dörrfodret på hotellet?
Jo.
Och så hade hon rivit ner hela. Var det Frida?
Jag tror det var någon Frida.
I alla fall. Och jag kände så här, wow, det här är bra content.
Ja, men Frida kan jag tipsa om. Frida Karlsson heter hon på Instagram. Och hon är ganska kul att följa. Även om hon kanske inte, hon drar inte skämt direkt sådär. Men hon kan ändå vara lite skojig. Kan komma lite överraskande grejer. Sen har ju den gode Nils van der Poel faktiskt startat ett Instagramkonto. Det är relativt nystartat. Han har inte så mycket följare. Kontot heter nils.vanderpool i ett ord. Så söker ni på det så kommer ni att hitta. Och det har potential. Han har definitivt potential, men han måste uppdatera oftare. Men till exempel ett inlägg som han skrev om sin tränare var väldigt kul. Så ni får gå in och titta själva på det helt enkelt.
Så om, jag går in och följer nu.
Ja, om Nils samtidigt nu då skulle höra på träningspodden, vilket jag inte tror han gör. Men han kanske gör det när han ligger och tränar på den tyska orten med det lustiga namnet Insel. Man skulle inte vilja ha en man och säga att man kommer från Insel. Men ja, hur som. Där ligger han och tränar. Råkar han lyssna på träningspodden så får han här en uppmaning om att uppdatera oftare. För han har definitivt potential att bli stor på Instagram.
Hans fanpage har nästan lika många följare som hans riktiga konto.
Ja, det är ju inte bra. Det är ju inte bra. Och han borde ha mer. Sen har vi ju då Ebba Andersson, som jag verkligen gillar, skidåkaren Ebba Andersson. Hon är så söt, har så mycket energi och hon är så opolerad. Alltså hon är lite så här naiv och så hon säger bara saker som hon tycker och tänker. Det kommer bara ur henne. Det tycker jag jättemycket om.
Så hon var min favorit i Bäst när det gäller den här skiddokumentärserien på SVT.
Ja, men visst är hon härlig? Hon är...
Ja, det var jättekul när Ebba kom fram i ansiktet i rutan.
Ja, hon är faktiskt jättemysig. Hon heter Ebba Kristina på Instagram. Och sen har jag till slut ett internationellt tips. Och det är Jessica Diggins. Jessie Diggins, den amerikanska skidåkaren. Som tog OS-guld i Pyeongchang för övrigt. Hon har dels ett stort engagemang för miljön. Vilket hon har fått en del kritik för faktiskt hemma i USA. De kan ju vara lite speciella på den fronten. Så. Men hon har också en otrolig utstrålning. Man blir jätteglad av att följa hennes Instagramkonto. Hon är super, super charmig, den tjejen. Så det blir mitt internationella tips. Så 4 konton som ni kan klicka in er på. Och sen så tycker jag ju förstås att ni kan följa alla de svenska OS-hoppen under i alla fall spelen. Så att ni hänger med på vad som händer.
Man kan ju gå in via Sveriges olympiska kommittés officiella konto och där hittar man ju i princip alla idrottare.
Exakt. Gör gärna det så att ni är pålästa och redo för snart drar det igång.
Ja, det är spännande. Vilka bra tips, Jessica. Jag vill bara säga från både dig och mig, men jag menade bra tips från dig.
Ja, men bra tips från dig också på filmer.
Ja, nu kan man kan bara slänga in sig och bara titta på sport.
Ja, det tycker jag att ni ska göra. Jag rekommenderar det. Och så kan ni lyssna på träningspodden en gång i veckan också. Det är perfekt.
Ja. Och med de orden så är det dags att avsluta. Det var väldigt mycket vinteridrott, men det är ju liksom, det är tiderna för det. Tidernas tid.
Det är ju fortfarande vinter. Så vi kan väl börja ta lite vårgrepp efter OS, men nu får vi hålla i vintersportandet ett tag till, tycker jag.
Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Nu ska jag ut och åka längdskidor.
Lillo stay, här blir det rehab. Tack för att ni lyssnar. We love you, puss och kram.
Hej då.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.